Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Till varje avsnitt så bjuder jag in en gäst som inspirerar mig på olika sätt och som jag är nyfiken på. Det kan handla om ett ämne, en erfarenhet eller personen i sig. Okända som kända. Att via podden få möjlighet att dela samtalen med er, då hoppas jag att vi ska kunna inspirera er också. Det kan handla om våra drivkrafter, vår hjärna, beteenden, träning, rutiner att vara ledare oavsett om det är i vårt yrkesliv eller privatliv. Helt enkelt dela upplevelser och erfarenheter och genom det lära och inspireras. I det här avsnittet så har jag bjudit in Anna Tebelius Bodin. Hon är föreläsare och författare och specialiserad på hjärnan. Och det finns så mycket kring hjärnan som jag är nyfiken på. Men framförallt just nu vad det gäller stress och känslor. Nu säger jag varmt välkommen till Anna Tebelius Bodin. Vi ska prata hjärnan idag. För du är pedagog och föreläsare och författare. Och just expertis på hjärnan.
Ja, tack för att jag får vara här.
Hur kommer det sig att du blev så intresserad av hjärnan? Vad fick du det ifrån?
Oj, ja, det konstiga svaret på det är väl kanske att jag aldrig förstått att det skulle finnas något mer intressant. Alltså jag har alltid varit intresserad av hjärnan redan innan jag förstod att det var det jag var intresserad av, om jag säger så. Jag, i skolan så var det ju det vi gör med hjärnan som intresserade mig. Det vill säga att lära sig saker. Och varför vi lär oss vissa saker och varför vi inte lär oss andra saker. Och hur minnet fungerar. Och jag studerade, vet jag, mina lärare ur ett liksom pedagogiskt perspektiv. Och tyckte det var så spännande. Och sen förstod jag ju att allt det här kretsar ju kring vad som faktiskt händer i hjärnan. Och då blev det sen universitetsstudier och så vidare.
Ja, för du pluggade också på Harvard.
Ja, till slut kom jag ju till Harvard. Jag började i Lund med psykologin, men ja, kom till Harvard University.
Så du har nördat in dig ordentligt på hjärnan och vi ska prata om det i det här programmet. För jag är väldigt, väldigt nyfiken på det.
Ja.
Jag läste ju din bok, Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Och den fångade mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Därför att den är enkel att läsa och väldigt lättförståelig. Det finns några substanser i hjärnan, för vi ska ju prata nu om hjärnan. Vi kanske ska ta dem först, så att vi kan lättare prata om det jag är nyfiken på. För de vill komma upp i det.
Ja.
Vilka substanser är vi framförallt har i hjärnan och vad gör de?
Vi har fruktansvärt många substanser i hjärnan. Jag pratar om några utvalda. Initialt så är det svårt att komma runt dopaminet. För dopaminet har så stor betydelse för vår motivation och vår känsla för vad vi absolut blir nyfikna på, apropå podden. Så dopamin sätter oftast igång långa processer av andra substanser. Så att när vi pratar om förväntan, motivation, inspiration, vi går igång på saker. Vi väljer att uppmärksamma någonting jämfört med någonting annat och så vidare. Det är dopaminet som dels gör det möjligt att tänka rent neurologiskt, för det är en signalsubstans som behövs, och dels gör det motiverande att tänka i de strukturer där vi känner en belöning. Så mycket börjar och slutar med just dopaminet.
Och då dopaminet, så när man tittar på, för du i boken så har du gjort en väldigt fin cirkel hur de hör ihop. Och då kommer ju noradrenalinet sen.
Ja, jag hittade på någonting som inte faktiskt kom med som begrepp i boken, men som jag har pratat mycket om sen dess. Nu låter det som det var länge sedan, det var i april den kom ut, men mycket har hänt sedan april. Och nu pratar jag om det som emotionsloopen. Och det bygger på då att de här substanserna triggar varandra. Inte på något sätt så att de måste följas i den här ordningen. Men kemiskt så är det ett rimligt förlopp. Därför att dopaminet, så som du är inne på, det triggar produktionen av noradrenalin. Och det är vad vi får känslan av när vi får hög puls. För att vi går igång på någonting. Dopaminet gör att vi blir intresserade och nyfikna. Och så får vi en fysisk reaktion. För att noradrenalinet triggar igång hjärtats puls.
Okej, så det är inte adrenalinet som gör det, utan den sätter igång först?
Ja, noradrenalinet är ett förstadium för adrenalin. Mm. Och det är ju helt enkelt för att med högre blodtryck så kommer adrenalinet, som följer på noradrenalinet, att snabbare komma ut i kroppen. För att vi har högre puls helt enkelt.
Okej, för man brukar säga att man får en adrenalinkick.
Ja, och då har man noradrenalin plus adrenalin.
Okej. Kan man säga. Mm. Och efter, om man går vidare då, efter adrenalinet?
Ja, alltså adrenalinet får ju saker att hända för jag ska gå vidare med bara för att tala om vad det bygger upp då. Adrenalinet i sig får ju oss att gå igång, vi blir aktiva, det händer saker, vi sätter igång processer, vi får saker i rullning helt enkelt. Men någonstans i den här processen när vi gör saker så kommer vi komma till ett stadium av obehag. Därför att vi går ut på okänd mark, vi gör saker vi inte gjort förut, vi är en lärande process, vi är i utveckling. Saker kommer att presentera motstånd, om jag säger så. Och då kompletteras det här adrenalinet av kortisol.
Som är, man brukar också säga, att det är ett stresshormon.
Ja. Och samtidigt så skulle i den här processen, nu låter det här så oerhört enkelt, och det är det ju inte, för det är mycket mer komplext än så. Men när dopaminet inte längre verkar så är det också svårare att hålla uppe motivationen. Och då kan man tappa i styrfart, som man säger, och kortisolet får större verkan med det här obehaget och saker och ting går emot oss. Vi kommer till den här dippen som man ju gör per definition när man är i utveckling. Och vi känner ett motstånd eller vi känner ett obehag av något slag. Och
men vi behöver också kortisolet.
Ja, vi behöver alla substanserna. Men kortisolet har en väldigt viktig uppgift för oss att ge just snabb energi till kroppen. Så vi behöver kortisolet för alla möjliga funktioner i kroppen. Vi mår jättedåligt om vi inte har om vi har för låga kortisolnivåer.
Så vi kanske måste lite för ofta har lite för höga kortisolnivåer. Och det ska vi prata om lite längre fram.
Ja.
Sen har vi då det här härliga hormonet.
Underbara, ja. När vi vill komma ur det här kortisolet, vilket vi vill per definition för det är obehag, så är det optimalt om vi istället försöker byta ut kortisolet till oxytocin. Och oxytocin är den härliga substansen som får oss att känna trygghet, harmoni, gemenskap, empati, lugn och ro och ja, välvilja.
Mm.
Och det är vad vi människor eftersträvar. Trygghet ska vi inte underskatta för våra hjärnor som i alla tider har haft som högsta fokus att överleva. Där är det väldigt eftersträvansvärt med oxytocin.
Och det utsöndras bland annat med värme, beröring.
Beröring, och då både fysisk beröring och mental beröring.
Mm.
Och det är det som
på vilket sätt då menar du med mental beröring?
När vi tar del av, ja, i ett samtal till exempel, när vi tar del av någon annan människas livsöde. Jag hade en föreläsning här häromdagen där jag skulle på väldigt kort tid få deltagarna att känna olika känslor, att få de här utsöndringarna. Och det var så ont om tid, jag tänkte jag hinner inte en berättelse, jag hinner inte bygga upp någon story kring någonting som skulle trigga det här som storytelling som är väldigt vanligt att prata om nu. Så jag tänkte jag måste ta en bild bara. Så jag valde ut en bild som jag känner själv att jag klarade inte själv att titta på den bilden mer än ett par sekunder för det bara klumpade sig i halsen liksom och tänkte jag vågar verkligen visa den här bilden för den är så stark. Alltså jag kan ju få nu också till syn på slag bara att tänka på bilden. Men du förstår, det går att bli berörd av saker mentalt som sätter igång oxytocinet.
Det är kanske därför vi föräldrar pratar så mycket om våra barn.
Mm.
Då utsöndras oxytocinet.
Ja, visst gör det.
Och sen har vi också serotoninet.
Ja, har vi kommit så långt att vi kan utsöndra oxytocin så har vi en bra grogrund så att säga, för att toppa det med underbart serotonin. För serotonin triggas då av oxytocin. Och serotonin är ju det vi får känslan av när vi blir bekräftade. När vi känner att vi är sedda, vi har fast mark under fötterna i den bemärkelsen att vi har vad som krävs. Vi känner oss modiga, stolta, sedda och vi vågar lite mer och då vågar vi komma på sådana tankar och idéer och nya projekt som i sin tur triggar igång både beteendemässigt och kemiskt dopaminet. Och då har det blivit den här loopen.
Precis, då är vi tillbaka där. Men det jag tänker på med serotoninet när du pratar om bekräftelse.
Mm.
Måste det alltid vara någon annan som bekräftar? Kan man inte också bekräfta sig själv?
Så
att man sätter igång serotoninet. För ibland så blir det ju att man nästan söker, blir väldigt så här bekräftelsebehov hela tiden. Och det kanske man inte alltid får. Och då kan jag uppleva i alla fall att jag nästan blir stressad över att nu tyckte ingen att jag var bra där. För att ingen som just såg mig när jag behövde det som mest.
Mm.
Än att jag tittar mig själv i spegeln och känner, vad fin jag känner mig idag. Istället för att gå och vänta på att någon ska säga vad fin du är.
Ja, men absolut. Det är ju den här som också är väldigt ropigt nu när man pratar om självkänsla. Att du kan tycka att du själv är en härlig tjomme.
Mm.
Oavsett andra parametrar runt omkring. Liksom. Och att kunna ge sig själv den styrkan, det är ju en självbekräftelse. Som man gör sig själv oberoende av andras tillfälliga eller...
Och det är ju ganska skönt om man kan komma dit också. Visst är det härligt att få bekräftelse av andra, men det kan ju vara en bonus uppe på det.
Absolut.
Men att ändå få igång det där serotoninet ändå.
Mm.
Vi har ju de här olika substanserna då som vi har pratat om nu. Och då kommer vi till de här två sakerna som jag är lite extra nyfiken på.
Ja.
Och det har ju då, kan ju ha att göra med mitt eget beteende, men också någonting som jag upplever runt omkring. Och det är ju då stress. Mm. Ett ämne som oftast pratas om i arbetsmässigt.
Yep.
Även att man är stressad hemma. Vad är det som händer i hjärnan vid stress?
Ja, det är ju mycket som händer när vi blir stressade också. Man kan prata om det här på så många olika nivåer. För vi är ju egentligen skapta för stress. För stress är ju en indikation på att vi är utsatta för fara. Och upplever vi att det finns ett hot mot livet, oftast då enligt våra förfäders levnadsförhållanden, så skulle vi ju bemästra situationen. Vi skulle ju ta hand om situationen på det sättet som att vi skyddar oss helt enkelt. Och hela kroppen och med hjärnans hjälp gör ju, eller har ju ett reaktionsmönster utifrån hur ska vi rädda livet på oss själva när vi är utsatta för det här hotet. Och det spelar ingen roll att vi idag lever i en helt annan miljö och det som stressar oss inte alls normalt sett för de allra flesta av oss i dagligdags är ett hot mot livet. Utan hjärnan reagerar liksom som en drama queen med amygdala som det heter i spetsen för detta. Att sätta igång processer som helt enkelt ska rädda oss från det som hotar. Och det är ju en väldigt fysisk reaktion. Så först så ska vi sätta igång det här adrenalinet då. Och göra oss alerta och vakna på att agera. Och det känner vi ju hela kroppen. Vi känner ju när pulsen ökar och vi får lite svettiga fingertoppar. För att vi ska ha friktion. Vi ska kunna klättra därifrån till exempel. Och alltså vi får ju en väldigt fysisk reaktion på stress. Och idag när det här inte hjälper. Alltså vi ska ju oftast inte slå ner någonting eller springa ifrån någonting. Utan vi har ju mer mentala abstrakta problem som byggs upp i vår tankevärld. Oftast kring saker som inte ens har hänt än. Och det gör ju att adrenalinet hjälper ju inte. Vi får inte utlopp för det här. Vi känner bara den fysiska reaktionen. Och när kroppens reaktion inte tar bort problemet så kommer plan B in i spelet. Så att säga. Och då börjar även kortisolet att försöka hjälpa till.
På vilket sätt kan det hjälpa till då?
Tanken, om vi nu tror att vi är skapade efter någon typ av tanke, så tycks det vara att kortisolet ska hjälpa till genom att begränsa vår förmåga att tänka och använda vår högteknologiska pannlob. Därför att den tar så mycket energi och vi måste stänga ner system som tar för mycket energi i en situation när vi bara ska överleva. Kroppen måste få all energi den kan få. Liksom. Och hjärnan är redan så oproportionerligt stor förbrukare av energi. Kan vi släcka ner pannloben så sparas energin till att kroppen kan klara sig mer fysiskt bättre.
Så att egentligen då att få ett kortisolpåslag är ju ingen fara. Det gör oss alerta och att vi stänger ner det vi behöver men för att vara fokuserade. Men om man ligger på en stressnivå som är högre hela tiden. Jag kan ju uppleva idag att det är liksom, jobbar du så jobbar du med ett projekt och sen så jobbar man med det andra projektet innan det ena projektet har slutat. Så vi hinner liksom inte riktigt ner.
Nej.
Hur påverkar det oss? Och
vi är ju skapta då, vi får utgå från det, för förhållanden där vi har såna här påslag ibland. Att det finns ett lugn och sen så finns det en akut situation och den ska hanteras och sen går vi ner i ett lugn igen. Medan nu finns ju risk att vi lever i ett samhälle där vi har kortisolpåslag på kortisolpåslag på kortisolpåslag. Och då vill ju kroppen som är hjärnans guidning, vill ju bara överleva. Det är ju den enda huvudsakliga fokus. Den vill ju att vi ska ligga på en mer jämn nivå av alla substanser i kroppen i princip. För att det är så man kan förutse framtiden och därmed överleva bättre. Så att någonting sticker iväg sådär hela tiden gör ju att då måste kroppen stabilisera om. Och hitta en ny normal, ett nytt normalläge. Och då blir en högre kortisolnivå det nya normala.
Så att om man förut om man tänker att man liksom är nere på noll. Mm. Och sen så går kortisolet upp på, säg 100.
Ja,
och så vilar man ordentligt. Då går det ner på noll igen.
Mm.
Men om man inte hinner ner till vilan utan man går ner till 60% eller 50% och så pågår det så.
Mm.
Blir den nya normalnivån då 50% ja. Som vila?
Ja, men precis.
Och då har du fortfarande ett kortisolpåslag ju,
ja.
I vila.
Ja.
Men vad leder det till då i kroppen i längden?
Ja, i förlängningen så innebär ju ett ständigt förhöjd nivå av kortisol så börjar bryta ner strukturer i hippocampus som är ett extremt viktigt område i hjärnan för att koordinera alla våra långtidsminnen kan vi säga.
Hippocampus, bara kort förklara, är det där liksom sänder ut lite det vi minns eller det vi...
Det är ett område som aktiveras när vi bildar långtidsminnen och sen aktiveras det även när vi använder det här långtidsminnet. Så att det är en kopplingscentral för alla våra medvetna minnen, skulle jag vilja uttrycka det som. Och en väldigt väsentlig liten struktur mitt inne i vår hjärna.
Så om jag då till exempel är superstressad, vilket har hänt
några gånger,
och så har jag parkerat bilen.
Ja.
Och så kommer jag ut och så bara, men alltså jag kommer inte ihåg att jag parkerar bilen någonstans.
Ja.
Vad är det då som har hänt i mitt huvud?
Då skulle ju kortisolet tillsammans med adrenalinet i samverkan då. När det inte räckte med adrenalin för att lösa situationen så har du fått det här kortisolpåslaget också. Och sen så kan du ha fått det här över tid kontinuerligt. Då har ju de tillsammans blockerat tillgången till din hippocampus. Därför att den här, man kan säga att det är en strejk liksom från hjärnan att låsa ut det hippocampus tillsammans med pannloben när vi behöver energin till kroppen. Men om vi har gjort det här gång på gång på gång på gång så kör hippocampus till slut vad jag kallar för en lockout då. Den bara, nej men nu låser du bort, eller du stänger ut mig så mycket, säger den till resten av hjärnan, att nu tänker jag inte acceptera det här pendlandet, så nu får du inte tillgång till mig ens när du är avslappnad. Jag pallar inte att du kopplar upp och kopplar ner hela tiden.
Så egentligen är det inte det att jag är korkad och har glömt.
Nej.
Utan det är bara det att det är någonting som täpper till.
Ja.
Så jag kan lösa det genom i sådana fall att så här, lugna ner mig? Eller?
Över tid, ja.
Över tid?
Ja, man kan säga, alltså det är ju olika parallella processer vi pratar om här. Därför att dels är det ju blockeringen som du har just i stunden. Men sker den här blockeringen kontinuerligt över längre tid så kommer det bli en mer, jag vill inte säga permanent för den går att bygga upp igen, men en mer bestående, om jag får säga så, nedbrytning av de faktiska strukturerna i hippocampus.
Så. Men chansen att jag ska hitta min bil, den blir större om jag lugnar ner mig
i
lite.
I stunden, ja.
Ja.
Och även över tid så blir chansen att du hittar din bil betydligt mer sannolik om du får ner din normalnivå av kortisol. Ja.
Men hur ser du då på stressen? För att vi lever ju i ett samhälle som är, allting går väldigt snabbt.
Ja.
Om man tänker på förr i tiden, men det var inte så jättelänge sedan ändå som vi skickade, jag tänker ibland man skickar får ett kontrakt, så tog det 3 dagar innan det kom på posten och så skrev man under det och så skickar man tillbaka det, så de visste att du får tillbaka om en vecka.
Ja.
Men idag får man ju påminnelse på mejlen efter en timme för att man inte har skrivit på kontraktet.
Mm.
Det förväntas väldigt mycket mer utav oss på väldigt kort tid.
Ja.
Är vi utrustade för det, våra kroppar, med tanke på var vi kommer ifrån?
Nej, vi är ju egentligen utrustade för att leva ett livsfarligt liv i en miljö av brist på savannen. Om man ska sammanfatta det.
Okay.
Det är ju egentligen vad vi är utrustade för.
Alltså, men där fanns det ändå en kombination. Det var livsfarligt men det fanns också vila. Eller?
Ja. Ja, det var ju inte livsfarligt hela tiden. Men det är ju fortfarande över tid så pratar man om att hälften av varje generation under den största delen av mänsklighetens historia dog före 10 års ålder. Det är ju ganska farligt att leva med sådana odds.
Ja. Den är ju inte,
nej.
Den är ju lite annorlunda än idag.
Ja.
Men vi påverkar ju kroppen på ett sånt sätt som jag kan tycka är väldigt osunt när det gäller hur vi stressar idag.
Ja.
Och jag kan också tänka på, nu pratar vi om kanske som vuxna, hur vi stressar.
Mm.
Men barnen idag, det finns ju också en väldig ohälsa, har jag i alla fall läst om en hel del, att yngre känner sig stressade i skolan. Mm. Det kan ha med sociala medier att göra, det kan ha med familjerelation eller vad det är.
Mm.
Att många barn känner sig stressade.
Det är ju bristen på återhämtning som jag skulle vilja fokusera på som är problemet. Alltså som sagt, vi är gjorda för att leva livsfarliga liv, om man får generalisera det så. Och den miljön som vår hjärna är formad för, vi har ju ändå haft den här fasen nu i evolutionen i 40 000 år med likadana hjärnor som idag, så är ju det en miljö som den vi skapat för, som handlar om att det finns inte tillräckligt med socker och snabb energi. Det är brist på kontakter, interaktioner, det är brist på information. Det är brist på precis allting. Och idag, sen väldigt, väldigt nyligen, så lever vi i ett överflöd av både socker, kontakter och interaktioner och information och allting. Och det här innebär att det finns liksom ingen vila, det finns ingen återhämtning. Så även om vi är gjorda för att hantera stress, så innebär det att vi är gjorda för att hantera stress i kombination med att det finns återhämtning. Och idag saknas mycket återhämtning, för vi lever i ett överflöd när vi är skapta för brist.
Ja, och det är nästan så, ibland så förväntas det ju att man ska jobba över. Barnen i skolan ska sitta och plugga hela kvällarna.
Mm.
För jag kan uppleva med min yngsta son till exempel, när han satt och pluggade, att han var stressad över ett prov. Och då går ju inte någonting in. Och den informationen han faktiskt kan får han inte fram.
Nej.
Och då är det kanske det som du pratade om, det här med adrenalinet och kortisolet. Hur det har påverkat hippocampus.
Ja.
Då är det ju lätt att jag som förälder går in med min stress, för att jag vill att han ska lyckas på provet, och pressar honom med det.
Ja.
Vad ska jag som förälder göra för att hjälpa mitt barn som är stressad?
Mm. Det skulle jag fokusera dels på vad jag kallar för mottagarperspektivet. Alltså att se till ditt barns upplevelse. För det är så lätt att vi speglar upplevelsen och går igång, som du säger, på den egna stressen. Och när vi utstrålar stress, så är det som du också pratar om där. Det är ju smittsamt. Alla de här substanserna är ju oerhört smittsamma. Så att om du osar om du osar kortisol, så kommer ju även ditt barn att uppleva samma sak. Så att om du kan gå in i ett lugn och vara den där stabila, trygga, fasta klippan, så finns det ju större chans att ditt barn känner av oxytocinet och därmed byter ut kortisolet till oxytocin.
Just det, och det är ju också lätt att det kanske inte bara att man är stressad över att han ska lyckas. Jag kanske är stressad för någonting på jobbet.
Absolut.
Och han tror att jag är stressad över honom.
Ja.
Alltså man påverkar ju varandra på det sättet.
Ja.
Men det är det vi kan lättast göra, det är att hålla oss lugna själva och ge den tryggheten.
Allt ifrån andning till ögonkontakt, till lugn, till att tänka klart, att slappna av.
Men det kan jag också säga, när man tittar mycket runt omkring, så är det ju, vi slappnar ju sällan av.
Mm.
Tittar man på barnen idag, och även mig själv, jag ska inte lägga det på barnen, så är det ju, så fort jag får lite tid över, då tar jag upp telefonen.
Mm.
Och så sitter jag med den, har vi liksom blivit lite beroende, det är dopaminkicken då jag är ute efter.
Alltså,
vi är liksom, hela tiden så kickar vi ju igång någonting.
Ja, och det är ju för att komma bort ifrån det här obehaget som vi känner av kortisolet, som är per definition ett obehag, så ser det ut som att vi är formade för att byta ut kortisolet till oxytocin som den positiva vägen, om vi får oxytocin på ett positivt sätt då. Som med gemenskap, med värme, med trygghet, ibland att gråta ger oxytocin, men att beröra varandra fysiskt och psykiskt. Och det här är ju en långsam process, vilket innebär att vi måste ha lite tålamod och acceptera att det finns obehag, och ge oss själva distans som gör att vi kan vänta in känslan av oxytocin. Och det här tålamodet har vi inte idag när saker ska gå så fort. Jag kan ju inte säga generellt för alla, men det är mer och mer utbrett att man inte ger sig själv det utrymmet med tålamod att invänta oxytocin. Så den snabba vägen att bli av med kortisol, det är ju att gå upp i snabbt dopamin, för det är det snabbaste vi kan ta till när vi vill vara en skön känsla snabbt. Och då är det snabb stimulans. Då är det socker, det är slösurf, det är spel, det är kasinon, det är shopping. Det vi kan få till snabbt.
Och det är egentligen inte den sunda vägen, utan vi ska hellre söka oxytocinet. Som kan vara ett samtal med någon. Ta en varm dusch kanske.
Ja.
Eller?
Gemenskap, värme, harmoni, avslappning, lugn.
Och det är ändå sådana saker som vi, om vi visste det, om vi vet det, vilket vi försöker förmedla nu, så kan vi också ta ansvar för det lättare.
Ja, och jag tänker också att det handlar ju om att förstå varför, om man nu tar till telefonen och så har man slösurfat bort en timme. Varför mår jag inte bättre efter det då? Jag gjorde ju det för att må bättre. När man går ur den snabba kicken så upplever man ju återigen kortisolet. Därför man kastas tillbaks dit. Dopamin är inte ett må bra substans. Det är bra så länge jag kan få mer substans, om jag får säga så. Den bygger på att man hela tiden ska toppa upplevelsen. Och eftersom vi har obegränsat med tillgångar av sockerinteraktioner och kontakter och allt det här omkring oss, så går ju inte upplevelsen att toppa längre. Det är inte exklusivt. Det är inte någonting jag kan gå längta efter, någonting speciellt, utan det finns ju hela tiden.
Mm.
Och därför så kan vi inte toppa upplevelsen, och då blir det liksom ett antiklimax av de här kickarna.
Så oxytocinet är det som vi kan få ner, framförallt vårt kortisol.
Ja, för om man får vara lite specifik, kanske överkurs, men just oxytocin och kortisol, alltså harmonin och obehaget, de konkurrerar om samma receptorer på nervcellerna. Så att de tar bokstavligen rent fysiskt ut varandra.
Okej, så att när kortisolet då ligger mellan nervcellerna och skickar fram signalen.
Mm.
Om jag pumpar på med oxytocin och den blir kraftigare, då bryter jag kortisolets kontakt
kan du
i den kedjan.
Göra en utväxling där, ja.
Spännande. Mm. Jag älskar oxytocin, tror jag.
Ja, jag med. Det är det vackraste som
finns. Men det
finns.
Jag tänkte på också så här, att finns det olika sätt, för nu pratar vi om positiva sätt att utsöndra oxytocin och serotonin.
Mm.
Finns det negativa sätt som man kan utsöndra det på, som kanske inte är så positiva?
Alltså, ja, tyvärr gör ju det. Jag vill ju tänka på oxytocin som det vackraste i världen, men ja, så är det ju. De här är ju egentligen helt neutrala substanser som bara är till för att få hjärnan att överleva tillsammans med sin kropp då.
Mm.
Men oxytocin kan vi ju få genom... Hur ska man förklara det? Att oxytocin är ju vad vi utsöndrar när vi bondar med varandra. Vi väljer våra vänner utifrån att det är de som ger oss oxytocin. Det är därför vi kallar dem för vänner. Och det som ger oss gemenskap och tillhörighet och sådär. Men det skapar ju ingrupper. Och en ingrupp blir ju per definition någonting som innebär att det finns en utgrupp. Så det här protektionistiska, det nationalistiska eller det... känslan av att vi och dem, så att säga.
Mm.
Främlingsfientlighet kan också härledas till oxytocin.
Det har jag lite svårt att förstå, eftersom jag tycker att det är ett positivt hormon. Men jag tänkte också, för jag vet att vi har ju pratat några gånger tidigare.
Mm.
Och då vet jag att du berättade för mig till exempel att man lägger skuld på någon annan.
Mm.
Istället för att ta ansvar själv, kan vara en form av att utsöndra oxytocin.
Ja.
Vad är det då att man får en känsla av att vara skönt, nu slipper jag ta ansvar?
Ja, alltså det här obehaget vi känner i en konflikt, det vill vi ju komma ur. Och vi gör vad vi behöver göra för att komma ur det. Och ett sätt att hitta det här oxytocinet kan ju förstås vara att komma överens och känna att vi har bondat igen. Men det är ju också när man inte känner att det är ett alternativ, så kan vi ju lättare gå in i att skylla ifrån sig. Det är inte mitt fel, om du bara kunde ta och skärpa till dig så bla 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 och så vidare.
Mm.
Då innebär det, då är ju jag offer i den här konflikten och du är förövaren.
Mm.
Vilket innebär att jag kan hitta min trygghet i att det är ju inte mitt fel. Och så kan jag må bättre av att dra på mig den här offerkoftan. Vilket förklarar att människor faktiskt kan må bra av att må dåligt.
Och då utsöndras det oxytocinet.
Ja, det får man oxytocinet. För det är en trygghet.
Och så serotoninet kan man också då utsöndra, som också egentligen en positiv känsla som den ger.
Ja.
Jag tror att vi pratade då om bland annat att man trycker ner andra.
Ja, alltså härskartekniker till exempel, eller mobbning. När du trycker ner någon annan för att då upphöja dig själv, per definition relativt sett. Du blir ju upphöjd, vilket ger dig serotonin, men du gör det på bekostnad av någon annan.
Mm.
Sen när vi gör det här öga mot öga så är vi ju så pass empatiska varelser till vår natur att vi kommer också att få ett kortisolpåslag av vad vi gör mot en annan människa. Det kan vara så pass litet att vi kan välja att ignorera det och bara gå igång på vårt eget serotonin. Men vi ska fortfarande vara medvetna om att vi blir påverkade. Och kanske när kompisarna försvinner från umgänget eller man inte har stödet från Facebookgruppen eller vad det kan vara. Och man går och lägger sig på kvällen och tänker på vad reflekterar om man gör det, vad man har gjort under dagen. Så kommer den här känslan och kanske komma krypande att vad man har gjort mot någon annan. Men i stunden så kan det vara serotoninet som gör att man gör det. Man trycker till folk för att upphöja sig själv. Liksom.
Men då tänker jag så att det är bra att tycker jag själv att så här förstå att om jag nu lägger skuld på någon annan så kan jag förstå, är det också ett osynligt jag är ute efter nu? Ja. Varför gör jag så här?
Ja.
Men också förståelsen för andra. Mm. Att om någon försöker trycka ner mig eller någon mobbar någon annan,
ja,
så tänker jag så, okej, nu har de för lite av det hormonet, så ja, nu behöver de göra det för att någonstans inte förstå, tycka att det är okej, okay, mm, men ändå acceptera så att okej, okay, det där ligger hos dem kanske, när ja, man själv vet var man står. Alltså förstår jag menar,
ja,
att man inte,
verkligen,
att lärdomen kring det här med hur beteendet, vårt beteende påverkas av våra substanser,
mm,
gör ju en förståelse för oss själva, men också hur andra beter sig.
Ja.
Därför tycker jag ju att det här är så ännu mer intressant. Spännande. Jag har också en lyssnarfråga. En tjej som heter Nicole som är nyfiken på hur och om man kan arbeta upp sin hjärna effektivt efter en depression.
Mm.
Och vad man då ska tänka på när det gäller kostträning och återhämtning. Om man har kommit ur en depression, kan man då arbeta upp hjärnan till där vi en gång har varit?
Så specifikt ska jag inte uttala mig, tror jag, för det är inte min expertis att säga hur långt man kan komma i den processen. Men du kan absolut påverka de hormon- och signalsubstansnivåer som kommer att utgöra de känslor som du upplever som din verklighet.
Mm.
Och det gör du ju genom fysisk träning till exempel. Är ju en extremt bra metod för att få igång både dopamin och serotonin och endorfiner också, som vi inte har pratat om. Mm. Men faktiskt också kortisol på ett hälsosamt sätt.
På vilket sätt det är?
Alltså, kortisol får vi ju för att klara, få en snabbt energitillskott för att klara hotfulla situationer. Det är ju det som, det är därför vi får det, så att säga. Och träna fysiskt, det är att utsätta kroppen för en fysisk påfrestning. Och det ger höga påslag av kortisol. Men om vi lär kroppen att det är när jag är utsatt för fysisk påfrestning som jag ska ha det här kortisolet, då innebär det att du får en högre topp vid fysisk träning. Men när du sen har tränat och går till jobbet eller umgås med familjen och möter de här vardagsbanala problemen i förhållande utifrån hjärnans perspektiv, så kommer du få lägre toppar av kortisol. För att kroppen har då lärt sig att det där kortisolet, det behöver du när du håller på att dö. Vilket är din fysiska träning. Alltså när du, även om det innebär en tennismatch med kompisen eller vad det nu kan vara. Men att du rör dig fysiskt får en association till kroppen om att det är då du behöver ditt kortisol. Och då behöver man inte slå på hela artilleriet när du har en liten konflikt på jobbet. Liksom.
Och det är annars i den konflikten det stora påslaget.
Exakt.
När jag inte tränar.
Om det värsta som händer din hjärna är att du har en konflikt på jobbet, då kommer den slå på med maxat kortisol då istället.
Så det kan man alltså träna upp på det sättet. Men ja, nu förstår jag också efter en depression.
Kalibrering
så,
liksom.
Mm. Ja, men efter en depression så kanske man inte har så mycket ork till och träning. Och jag vet att du pratar också, nej, mycket om att inte, det handlar inte om att vara jättefysisk och springa många kilometer, nej, och så. Utan det kan vara bara att röra sig.
Verkligen, och det är egentligen helt fel ordval av mig här att jag pratar träning. Rörelse är egentligen vad jag vill komma in på. Att vi bara fysiskt rör kroppen, för det har så många olika positiva påverkansfaktorer på oss att göra det. Allt från ny cellbildning i vår pannlob till, ja, även i hippocampus, som vi pratar om, de här strukturerna som bryts ner av stressen. Vi har ny cellbildning av fysisk träning, vilket det är helt enormt faktiskt.
För att just efter en depression så kanske många som har svårt att välja bättre tankar.
Mm.
Den delen kanske är lite nedsatt just då.
Och då, är, så, ja.
Ja, mm. Och då är rörelsen en hjälp på vägen att sen när du har börjat röra dig så kommer du också få lättare att välja de tankarna som är bättre.
Ja, absolut.
Mm.
Och så det blir massor av följdeffekter på det här. Men tänk då, precis som du säger, rörelse. Alltså att du kommer ut och går, om det så är 10 minuter om dagen, alternativt att du inte skulle ta dig ur sängen på morgonen, så sätter det igång motivation och det sätter igång en annan kropp. Det ger kroppen en annan status att tänka annorlunda och sen fortsätta ta andra typer av beslut under dagen. Bara
och sen
för
också,
har gjort det där.
Jag tänker att belöna sig själv om man nu till exempel bara tagit sig upp ur sängen en dag.
Ja.
att belöna sig själv för att men idag fixade du det. Ja. Då kan man öka serotoninet.
Ja, det är ju de där små framgångarnas effekt som jag ofta pratar om. För att få serotonin får vi ju av att när vi känner oss stolta och att vi har varit duktiga. Liksom. Och ibland så är det duktigt, inom stationstecken, att ha klarat av en att göra lista på 3 punkter. Som innebär 1, du har gått ur sängen, 2, du har borstat tänderna, 3, du har kommit utanför dörren. Liksom.
Mm.
Att man ser till att ha ribban så lågt i början att du lägger upp för framgång.
Just det, så att du inte har för stora förväntningar på dig själv. Nej. Eller jämför med någon annan.
Nej.
Utan utgå ifrån det du känner att det här skulle jag kunna mäkta med.
Exakt.
Och när du har gjort det så var stolt över dig själv att du klarade av det.
Ja.
Där kommer den här bekräftelsen att man bekräftar sig själv också.
Ja.
Mm.
Så gör enkla att göra listor och ha 3 punkter om dagen. Tänk att gå och lägga sig på kvällen och känna att jag fixar de här 3 sakerna som jag hade som målsättning idag. Det ger ju serotonin. Mm. Sen att kan någon annan tycka med något annat perspektiv att ja, det där var väl det minsta man kunde begära. Ja, fast det är inte din sak att göra den bedömningen, utan för mig var det här stort idag att jag kom utanför dörren.
Mm.
Och det ska man få känna stolthet kring.
Mm. Kosten, kan man hjälpa till med det också? Det var en del av frågan.
Ja, verkligen. Alltså dopaminkicken som vi var inne på tidigare. Att få det här snabba dopaminet som bara håller så länge vi känner förväntan om mer dopamin. Och sen kommer den krascha ner i nytt kortisol. Det är ju inte en bergdalbana vi behöver efter en depression. Så socker har ju den funktionen. Att just kicka igång belöningssystemet och sätta igång dopaminkick. Så kan vi hålla en bättre kost med mer större regelbundenhet. Precis som kroppen ute efter. Den vill ju ha det med sömn, med träning, rörelse, med mat. Den vill ju ha en kontinuitet, en rutin, en balans i ett återkommande mönster. Så kan vi få in det med kosten och sömnen och rörelsen och allting, så kommer kroppen att må bättre.
Men det där är så intressant tycker jag, därför att jag någonstans så vet jag att man inte ska äta så mycket socker. Mm. Och just när jag är trött och lite hängig så är ju extremt stark kraft i hjärnan att, jo men alltså, lite socker.
Du vill ju upp ditt dopamin.
Precis.
Ja,
och då hittar jag ju jättebra ursäkter till att jag ska få ta lite socker.
Ja.
Och att hitta den kraften i den situationen som man kanske själv är i då.
Ja.
Det är inte lätt, men man får vara lite envis. Och förstår man kanske då, lär man sig mer om det här, så kanske det blir lättare att stå emot.
Ja, och jag tycker perspektivtagande är absolut det viktigaste här. Att om du känner att du behöver verkligen det här sockret, så jag är ju den sista att säga att vi inte ska äta socker. Jag äter definitivt socker. Och min poäng här handlar snarare om hur känns det ur perspektivet efteråt. Alltså om du kände efteråt att den där, om vi tar för min egen del, om jag ska vara personlig, så har jag det finns en drink på en speciell kaffekedja här i stan som har fruktansvärt många kalorier. Det är så mycket socker i den så att det är helt oförsvarbart. Men den kan jag se fram emot, att jag får ta den ibland när jag har gjort något fantastiskt eller jag är jättenöjd med dagen eller jag vill bara fira någonting. Då får jag ta en sån där och jag kan njuta något så enormt av de där 100-tals kalorierna som det säkert är. För att det är så gott och det känns lite förbjudet för att det är så, ja, så
men samtidigt gott. Så ibland man måste också få njuta.
Ja.
Så länge man inte tar den där så känner du stressad efteråt. Jag skulle inte ha ätit
den.
Jag skulle inte ha gjort det där.
Och det är precis det jag menar. Hur känns det efteråt? Jag kan ju känna mig, åh vad jag var värd den där. Och när jag känner det efteråt, då är det ju inte bara en kick. Och det är det jag menar.
Mm.
Alltså när du gör någonting, den njutningen bara finns i stunden du gör det. Då är det en kick. Om du när du tänker tillbaka på vad du gjort kan fortsätta få dopamin och positiva påslag som gör att du känner att oh, det där var jag värd. Åh, oh, vad härligt det var. Att det kanske blev lite för mycket sådär, men oh, det var värt det. Då spelar det ingen så roll vad det är. Du kan ha gjort vad som helst. Du kanske tyckte det var så himla roligt att spela bort dina pengar. Att ja, det där var ju kanske inte det bästa beslutet, men vad roligt jag hade.
Mm.
Och så får det också vara värt det. Det var ju förstås en kick. Men det behöver inte betraktas som en kick när du känner positiva påslag i efterhand.
Och det kanske inte blir det när man gör det 20 gånger på raken.
Nej.
Då försvinner det.
Exakt.
Utan att man gör det någon gång ibland. Och
ja.
Det är lite grann också med socker.
Ja.
Ja, det är klart att man kan äta det ibland.
Ja.
Om man inte har sockerberoende så klart kanske man inte ska kicka
exakt
igång sig med det.
Så bara tänk på hur det känns efteråt som rättesnöre i det här tycker jag.
Ja, mm. Och sen nu vill jag ju komma över på det här som jag då tycker är... jag har haft en fundering kring det väldigt starkt. Kring hjärna och hjärta.
Mm.
Jag tycker ofta tänkt så här att ja, men hjärnan är en del och hjärtat är ett annat. Och så i vissa situationer så är min hjärna väldigt tydlig med mig att till exempel om jag någon gång, flera gånger under mitt liv så har jag såklart varit förälskad och några gånger så har jag vet att det kanske inte är så bra att vara förälskad just i den här personen för det kommer inte bli vi.
Nej.
Men hjärtat säger ju, jo men jag tycker ju så mycket om den här personen. Och ju mer jag tänker, liksom, inte ju mer jag tänker på att jag inte får, men just att det har känts lite grann som ett krig mellan de här två. Vem ska jag lyssna på? Ska jag lyssna på hjärnan eller hjärtat? Men sen började jag upptäcka att ibland så kunde ju hur jag tänkte påverka hur jag känner. Att känslan kunde till och med bli starkare. Eller så kunde jag bli arg. Och då är det så här, men vad är det jag känner egentligen? Och då var det nästan så här, men vänta nu, hör de här två ihop? Är de liksom ett ledarskap tillsammans? Hur påverkar hjärnan våra känslor?
Oj, ja.
Du ser inte som två saker, eller hur?
Nej, jag gör. Alltså det är klart att känslor och tankar, ja, det är två saker. Men med få undantag, och då pratar vi undantag som trauma och chock och sådana bitar, så kommer ju vad du tänker att styra din upplevelse som du tolkar idag genom dina känslor. Så tanken har ju en väldigt stor kraft på vad hjärnan säger att du känner. Så du kan ju rikta in tanken lite grann som den här bilden jag pratade om. Genom att jag väljer att tänka på den så får jag ett visst känslotillstånd. Och väljer en annan tanke så får jag ett annat känslotillstånd. Så jag tycker att det här är människans superkraft. Att vi kan välja en tanke över en annan och det utgör hela vår verklighet.
Och det är ju häftigt när man kan välja det. Sen kan man ju gå igång på en tanke som man tycker så här att ja, men jag behöver inte välja de här tankarna. Att när det nästan blir liksom starkare för att jag kanske blir stressad eller någonting, då känns det, men är det verkligen det här jag känner om jag nu inte hade varit stressad?
Ja, och jag tyckte mer den här situationen när du pratade om förälskelsen.
Ja,
den är ju ett påslag av massor av substanser fortfarande, såklart. Det händer ju väldigt mycket i hjärnan när vi är förälskade som kloggar igen en hel del. Men den här idén om att i stunden få falla för frestelsen, få vara med den här personen och bara få uppleva det där, det är ju någonting som känns väldigt här och nu, vilket i stunden bara tanken på det får upp vårt dopamin. Men när tanken sen får oss att sätta lite perspektiv på det hela, tänkte, men vänta nu, det här är ju långsiktigt inte en bra idé. Då får vi ju den här konflikten mellan vad som känns härligt i stunden och vad som på sikt inte är en så bra idé. Problemet är ju bara att det som känns härligt i stunden får ju upp vårt dopamin just nu, och då känns det som en oerhört bra idé. Men det är den tänkande hjärnan som är den enda delen. Känslorna bryr sig inte om framtiden. Det är den tänkande hjärnan som bryr sig om hur saker känns i efterhand.
Just det, för där kan jag just tänka att hjärnan tycker hellre att ta den här kortsiktiga smärten och fatta läget. Medan hjärtat säger någonting att jag fortsätter i det och så blir det en långsam plåga. Men alltså om det inte går till rätt håll. Förstår jag menar?
Ja,
att det är just det som du säger, kortsiktigt och långsiktigt.
Ja.
Där är ju då, hur kan vi veta egentligen, vad är det jag på riktigt känner?
Jag förordar ju att man jobbar med en stark pannlob i den bemärkelsen att den ska samarbeta med vår pannlob, då det är för mig tankarna, att de medvetna tankarna, med att vi ska samarbeta med vår känslomässiga, med inre system i hjärnan, som är förstås kopplat till hjärtat och hela resten av kroppen. Så att det inte är så att vi ska bli såna här fyrkantiga, tråkiga, trista, förnuftiga människor som bara gör allting genomreflekterat hela tiden. För det är inte sådana människor vi väljer att hänga med. Det är inte så härligt. Utan vi är ju känslomässiga varelser. Och den tuffaste valutan, den hårdvalutan i hjärnan, det är just våra känslor. Vi kan låtsas att vi är förnuftstyrda människor, men det är vi ju inte. Det är en remissinstans vi kan ta till mer eller mindre ofta. Men det är ju känslorna som faktiskt styr oss. Och kan vi få till ett samarbete mellan känslan och tanken, så är ju det optimala. Så att reflektera över, varför känner jag så här? Och vad skulle det innebära långsiktigt? Och i ett förälskelsestadium så är ju det här jättesvårt förstås. För där är påslagen så starka och dessutom en del, vad ska man säga, blockeringar som gör att vi har inte full tillgång till vår pannlob. Så vi tar inte sådana
förnuftiga beslut att vi
kan reflektera.
Jag
tycker man blir rätt korkad då.
Man blir rätt korkad.
Man tappar liksom det sunda förnuftet och bara går på den där härliga känslan.
Ja, det är det där
men
ruset.
Den är ju ganska härlig också, den så det är faktiskt okej.
Underbar.
En tid. Men det är kanske också som du säger, att landa i, är det här bra för mig långsiktigt?
Mm.
Och så vill man då veta svaret.
Nej, det vill man ju inte. Så att man tänker inte den tanken ut under förälskelsen.
Nej, precis.
Det är det som är förälskelse.
Man får ge det lite tid helt enkelt. Men det finns ju i alla fall ett tydligt samband mellan... Jag kanske ska mer se att de inte är två separata delar, utan att de jobbar ihop. De kan vara lite bättre polare.
Ja.
Ja, hjärtat och hjärnan ska vara lite mer polare med varandra.
Ja, och då behöver... Jag ser det som den pannloben med en inre struktur inom hjärnan internt med känslan och tanken. Men att vi får till det här samarbetet, för annars är ju risken när vi lever det överflödet vi lever, att den känslomässiga hjärnan får hela tiden styra. Den får gå på vad som känns härligt nu. Och att hela tiden gå på vad som känns härligt nu, det är ju att få upp snabbt det där dopaminet som bara kommer krascha tillbaks till för mycket kortisol.
Mm.
För att det håller inte så länge, det är så himla kortsiktigt. Den bryr sig ju inte om hur det känns i efterhand, och efterhand kommer ju vara resten av ditt liv.
Ja, exakt.
Det lever du med så oerhört mycket längre
här och
stunden.
Nu, det här och nu är ju bra att vara, men det kan ju vara bra en tanke framåt också.
Ja.
För sitt eget bästa.
Ja.
Jag tänker så här då, om man vaknar upp en dag till exempel och är på bara dåligt humör.
Mm.
Och det är inte någon specifik anledning till det. Utan jag känner mig bara låg, irriterad, sur.
Mm.
Och vill inte vara i det tillståndet längre.
Mm.
Jag har ingenting att ta på. Vad kan jag göra för att ta mig ur den känslan?
Mm. Om vi utgår ifrån att det här är ett påslag av kortisol du har fått. Vilket du per definition faktiskt har varje morgon. Jag är ledsen att säga det, men det har vi. Bara att vakna är en omställning för kroppen som är rätt drastisk. Att gå från att sova till ett vaket tillstånd. Så att det behövs massa kortisol för att göra det. Och det kan innebära att du känner så här på morgonen. Men så vissa månader som du är inne på, så kan man ju känna det mer påtagligt. Att man, det här kommer bli en dålig dag, kan man känna. Och precis som jag var inne på med att dopaminet ger den här härliga känslan snabbt. Så finns det ju risk att vi hanterar det här obehaget med att göra någonting direkt när vi vaknar morgonen. Bara för att få upp en skön känsla. Det vill säga, vi greppar efter telefonen. Och då vet vi att draget till telefonen är ju för att vi ska få vårt dopamin. För förväntan om vad vi kan hitta i telefonen ger dopaminet. Problemet är ju vad vi faktiskt hittar i telefonen kan ju riskera att faktiskt ge oss mer kortisol. Beroende på vad det är för någonting. Och den risken skulle jag inte rekommendera att vi utsätter oss för. När vi redan känner ett högt påslag av kortisol. Så att mer kontrollera det vi kan, den miljön vi har omkring oss. Och sätt på musik som du känner du uppskattar. Titta på klipp på dina barn när de var små, om de har vuxit upp nu eller så. Eller ha någon YouTube-klipp. Det kan vara vilken berörande klipp som helst på, som du har. Det får ju vara på telefonen då i och för sig. Men gå in medvetet för att ge dig själv oxytocin på morgonen.
Någonting som man vet gör mig gott. Och det är just det här långsiktiga ju.
Ja.
Att jag minns någonting som gör mig gott är ju någonting som har gett mig oxytocin, för jag kommer ihåg det länge.
Ja.
Så att, och det kan ju vara så att ta en promenad kanske. Om jag älskar att gå i naturen.
Ja, det kan det ju vara. Ja. Men jag tänker att det här kan ju vara en jobbmorgon. Du vaknar upp och tänker, åh, jag är redan sen, jag snosar lite för mycket. Ja, jag hinner inte få mitt kaffe. Alltså det är så många saker som bara, det här kommer bara bli dåligt. Att tänka på någonting som du är tacksam för då. Någonting som du är riktigt lycklig över att det finns i ditt liv. Skicka iväg ett litet sms till någon person och säga, jag skulle bara säga att jag älskar dig.
Mm.
Alltså att göra någonting som ger någon annan människa oxytocin och serotonin kommer innebära, för att du ska kunna göra det, att du själv utsöndrar samma substanser. Så rikta bort fokus från dig själv för ett ögonblick om du känner att du har den där dåliga dagen. Och tänk, hur kan jag göra någon annans dag bättre? Mm. För det är så lätt att vi tänker, hur ska jag göra min dag bättre? Och då vill vi ha snabbt dopamin, för då kommer jag känna mig bättre just nu och så vidare. Och det blir liksom inte hållbart. Det kommer inte hålla för dagen.
Så det man kan göra är då att ha ett litet kartotek på saker och ting man egentligen vet man ju mår bra av.
Ja.
Som en bild eller film. En god varm kaffe. Till att göra någon annan glad.
Ja.
Jag tänkte vi skulle gå in nu innan vi syr ihop det här. För jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst om hjärnan. För jag tycker att det här är så sjukt spännande.
Ja.
Men jag skulle vilja höra vad du är nyfiken på.
Oj.
Ja, som världen ser ut just nu så är jag ju som mest nyfiken på hur tar vi oss ur det här? Den här situationen vi är i nu.
Med pandemin.
Med pandemin, ja. Och det är ju rimligt att vi kommer att ha ett vaccin i någon sån här nära framtid. Man får ju lite ångest när vissa säger jag tänkte när vi kommer prata om 2020 som första året i karantän. Liksom. Det känns ju lite jobbigt när man tänker sådana tankar. Men om vi nu tror att det kommer finnas ett vaccin och vi kommer gå tillbaka till någon typ av mer fysisk närvaro av människor omkring oss. Hur har vi påverkats och hur har framförallt, tänker jag på de yngre generationerna, påverkats av barn som i väldigt formbara stadier i sina liv har utsatts för rätt extrema förhållanden.
Mm. Jag tänker att mina gäster får ju ha någonting att vara nyfiken på också. Det tycker jag är jättespännande. Och vissa grejer kan man ju hitta svar till, till dem. Det här kan jag ju inte hitta något svar till, men det är ganska intressant att prata om. Vad tror du själv utifrån ditt perspektiv med kunskapen om hjärnan?
Jag ser ju det här som vi är inne i nu, även om jag tycker det finns oerhört mycket vackert och fint, att det är mer av ett globalt kortisolpåslag. Det är en stor gråblöt filt över världen som ger ett obehag som för folk försöker hantera på väldigt olika sätt. Och då har vi de här två huvudspåren till hur vi hanterar obehag. Antingen så jobbar vi mot oxytocin, att vi ser att vi är in it together, den känslan. Vi har någonting gemensamt med varenda människa på jorden som vi på något sätt inte riktigt har haft så uppenbart tidigare. Och det gör ju att vi har lättare för att relatera till varann och lättare faktiskt att ge okända människor oxytocin och utsöndra det tillsammans för att vi kan relatera till varandra. Vi är med om någonting tillsammans.
Mm.
Och det är ju en fin tanke att vi kan bygga gemenskaper och vi ser att det finns någonting som hotar vår mänsklighet, precis som klimatet skulle kunna ha som effekt på oss. Att vi går samman och bondar ihop oss och bidrar till varandra och ställer upp för varandra och får
oxytocin.
Tror
du att vi kommer komma dit, att vi håller oss till oxytocinet och inte går igång på våra dopaminpåslag
på
samma nivå?
Det andra spåret är ju att vi agerar på det här obehaget med den snabba tillfredsställelsen av att få dels snabbt dopamin förstås och sticker huvudet i sanden och bara går till vår direkta närhet och i tid för att må bra just nu, för att bara glömma omständigheterna. Eller att vi får oxytocin på sätt som gör att vi säger vi och dem och bara vi klarar oss så får vi strunta i resten och så vidare. Alltså att det finns ju så många olika scenarier i det här.
Men där kanske vi kan hjälpas åt allihopa, att vi försöker att påminna varandra, för vi alla kan ju glömma bort just den i stressen eller i för att komma tillbaka till normala. Det handlar om försörja, det handlar om företagen, det handlar om familjerna.
Ja.
Men att tänka liksom mer långsiktigt, att nu är vi i det här tillsammans, som du säger.
Jag skulle önska att vi tar den vägen mer globalt på ett sätt som vi inte haft riktigt anledning, eller anledning har vi väl alltid haft att gå samman, men nu blir det så påtagligt. Mm. Jag hoppas att det är vägen framåt.
Vi jobbar på det och vi försöker hjälpa till att påminna varandra. Det tycker jag var ett väldigt fint avslut på den här podden. Tack snälla Anna. Om man vill nu komma i kontakt med dig, hur gör man då? Om man vill föreläsa kurserna?
Dels är det ju min hemsida, annatebeliusbodin.se. Sen är jag väldigt aktiv på sociala medier och försöker att rädda världen med budskap om hjärnan och ledarskap och
men det är jättehärligt att följa dig på Instagram.
Ja, Instagram är väl den kanalen jag är minst aktiv på. Liksom.
Det
men, men det händer ju lite där också. Där är det anna.tebelius.podin. Men främst är det väl LinkedIn och min professionella Facebook-sida. Inte min privata, för det är något helt annat. Men min professionella sida som är Anna Tebelius Podin på Hjärna Utbildning.
Jag var inne på YouTube en del och hittade en del klipp där faktiskt som var jättespännande inför det här samtalet. Ja. Det finns 5 minuters klipp och sånt som man kan lyssna på också.
Mm.
Stort tack för att du kom. Nu tänkte jag säga att nu ska ju vi njuta då.
Ja.
Jag frågade dig innan det här programmet vad du gillar att fika och då sa du kardemumma bulla. Så nu har jag tagit med mig lite kardemumma bulla så tänkte vi skulle avsluta med det och då ska vi se till att njuta så att det här sockret faktiskt är gott. Jag köpte chokladbollar till mig för jag äter inte gluten, men då tänkte jag att jag ska njuta ordentligt av den också.
Vad fint.
Tack snälla för att du kom.
Tack för att vi kom.
Nu får vi ta och fika lite.
Tack snälla.
Det är ju tack. Att våga njuta. Vissa säger, min syster brukar säga att det är en synd. Och hon tycker det är ganska så här härligt sätt att tänka på det.
Medan som jag en synd?
Har, ja, alltså jag, nu syndar jag. Jag tycker det är härligt. Och jag tänker, nej men synda är ju någonting fel.
Ja.
Men där, och där har hon en positiv tanke kring det. Hon tycker lite kul att synda.
Ja.
Och bara njuta.
Ja.
Och jag tänker att synd, oj nu gör jag fel. Det är så roligt hur vi har olika syn på vissa ord och tankar.
Ja, vad spännande. Huvudsaken är ju att, man, att det känns bra i efterhand.
Exakt. Så hon säger, jag syndar och då säger jag njuter. Och det är samma ord
för oss båda.
Och båda är supernöjda.
Underbart.
Ja, nu fikar vi lite.
Mm. Gott.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.